Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
That's the sound of another sale on Shopify, in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. shopify.com/retail23.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with their rate bull market, with the steady players making through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Ett säkert avsnitt, Fabian, eller vad säger du?
Ja, ett väldigt säkert avsnitt. För du vill ju nämligen prata om cybersecurity.
Våra lyssnare vill att vi pratar om cybersecurity. Vi är ju ändå den främsta svenska aktiepodden när det gäller just tech. Och därför ska vi prata om cybersäkerhet.
Ja, det kan man säga om man vill.
Ja. Jag tyckte att det var väldigt nischad beskrivning,
ja,
eller?
Jag minns i alla fall ett meddelande jag fick för en vecka sedan där det stod, ja, men vi pratar cybersecurity nästa vecka. Kan du också ta ett kiss då?
Ja, men jag tycker att det är rimligt att vi pratar om det. Det är många som har efterfrågat det, och det kommer bli både svenskt och det kommer bli mycket amerikanskt. Så vi hoppar väl rakt in, tänker jag, på veckans avsnitt, så att vi hinner med allting. Det är mycket vi ska prata om. Och jag vill bara först nämna att det är den 7 februari när vi spelar in, men det släpps torsdag den 8 februari, så har vi fått det i vägen också. Det är avsnitt 316 om någon undrar det. Och som vanligt ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår på podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, vi ska hoppa in på lite amerikanska techbolag. Vi kommer också prata lite ett svenskt faktiskt också. Men får väl för första bara säga att rapportperioden är igång. Vi kommer inte hinna täcka så många rapporter idag, utan det kommer liksom sagt bli fokus på cybersäk. Men någonting kan vi väl nämna om Big Tech Earnings, eller?
Ja, jag vet inte ens om vi behöver gå igenom liksom det som hänt, förutom att det varit helt otroliga reaktioner till de här big tech rapporterna. Såg senast igår, Palantir gick 30% efter att de kom in med liksom att de slog väl liksom guidance och konsensusestimaten, men 20% omsättning, 33% upp earnings per share, trots att liksom SBC är typ 100% av cashflows. Spelar ingen roll i techvärlden.
SBC, stock-based compensation, alltså hur mycket man betalar ut i aktier till anställda.
Ja, exakt. Och det har ju varit liksom lite av den här... det har varit den här lite...
Det har varit en liten käpphäst, ja, när det gäller många amerikanska techbolag. De betalar ut så otroligt stora mängder i egna aktier. Vi spådde ju lite att det där skulle minska till viss del efter de här aktierna började sjunka mycket under 2022 och till viss del 2023. Att de anställda skulle tycka det var mindre intressant. Men nu har det ju börjat vända upp igen börsen, och folk är väl mer förtjusta i att få aktier som betalningen någonsin, för de ökar ju värdet till skillnad från lönen.
Exakt, exakt. Sen såg man också Meta till exempel förra veckan, 20% den dagen korsade väl då $1 trillion barriären. Eller, nej, det kanske gjorde förra veckan när vi pratade om Meta, eller för några veckor sedan. I alla fall, det gick ju upp till 1,2 biljoner dollar.
Biljoner dollar.
Helt sanslöst. För de hade ju sin så kallade Year of Efficiency 2023. Verkar fungerat bra. Omsättning upp 25%, men earnings per share, alltså vinst per aktie, plus 200%. Det är imponerande. Dessutom
svänger fort där när man håller på med sina lönsamhetsprogram. Den gick ju ner väldigt mycket först, Facebook-aktien, i och med, eller Meta-aktien, när de just gick över till Meta och skulle satsa på Metaversum och VR och så vidare. Och många tyckte väl det såg ut som en flopp och att insåg att det skulle kosta sjukt mycket pengar. Men nu har de ju trimmat och folk helt plötsligt insett att de har ju också någon form av AI-erbjudande mitt i det här, och helt plötsligt är det lite hett igen. Aktien har gått väldigt starkt senaste året.
Ja, de har ju verkligen från att varit helt utbombat sentiment, och fundamentan vek ju också. Jag tror att det är många som glömmer det när man ser nu i efterhand att oh, det var så billigt, det var så bra köp. Ja, oh, det var ett bra köp, men det var ju liksom att det var inte bara det att aktiepriset tog krascha, FCF tog krascha också. Så att det såg ju ut här som man hade liksom rullande eller så snabbt stigande kostnader som man kanske inte skulle kunna få tag i.
Men det var ju, såg ju väldigt mycket ut som en värdefälla, men visade sig att det inte var det.
Exakt, exakt. Nej, de har ju haft allting har ju funkat för dem här nu. Att du har ju både haft fundamentalt, så har Zuckerberg kunnat vänta här, dra ner kostnader. Sen har man ju dragit igång till buybacks. Man har gjort 20 miljarder buybacks under 2023. Ska göra typ 80 miljarder till. Eventuellt utdelning, stark guidance. Så fundamentalt ser det ju bra ut. Samtidigt har det ju haft sentimentvändningen på marknaden, plus liksom att man prisar in massor med rate cuts i USA, plus att allt fler drar sig till de här största bolagen. Så att du har ju haft allt fundamentalt, tekniskt, makromässigt med sig för att det ska kunna. Det har väl 4-5 bägat här på 2 år ungefär.
Ja, det är galet faktiskt. Och även Amazon, Google och så vidare tycks ju ticka på rätt bra också fortsatt.
Ja, så att det har varit en bra earnings season för big tech.
Ja, och vi ska ju prata ganska stora techbolag, men inte just de här som du nämner nu, som vi får kalla för megatech kanske till och med något, för de är så extremt stora. Utan vi ska ju prata lite mer om de som är nischade på cybersäkerhet. Förra veckan pratade vi väldigt mycket Microsoft. De är ju också stora inom cybersäkerhet, som jag var inne på. De har ju många olika ben, och därav att jag teoretiserade lite om att de kanske är snarare ska ses som någon form av teknikfond. Men Google är också stora på det här. De har ju också gjort en hel del bland förvärv inom cybersäkerhet. De köpte ju förra året ett bolag som heter Mandiant. De pröjsade ju över $5 miljarder för det. 2022 köpte de något som heter Simplify, som också är säkerhet och automation inom säkerhet framförallt. Betalade de $500 miljarder för. Så att det är ju många av de här bolagen har ju olika typer av säkerhetserbjudande. Och cybersäkerhet är ju enormt på tapeten just nu. Jag vet att det är mycket snack om AI, och AI kliver ju också in i cybersäkerhet, som vi inne på förra veckan. Men det är ju verkligen så att cybersäkerhet också är viktigt, inte minst nu med tanke på den här till exempel högprofilerade attacken mot Tieto Every, som ju typ slog ut halva Sverige, kändes det som. Men som sagt, även den här bassen kring AI gör ju också läget intressant. Generativ AI, alltså som till exempel ChatGPT och liknande, kommer ju både att hjälpa förövarna, så det kommer bli en större hotbild. För de kan ju enklare nu sätta ihop sådana här phishing-mail till exempel. De kan snabbt också fine-tuna de här för att få högre ROI i dem. Och man kan också använda AI för att snabbare generera och iterera på kod, som då kommer liksom lättare förbi antivirus. Det vill säga att du kan köpa in en antivirusmjukvara, göra någon kod som en typ ChatGPT eller Copilot för GitHub sätter ihop, testa den och så provar den och iterera på koden och ändrar om den tills den kommer förbi till exempel ett antivirusskydd. Samtidigt kommer också AI underlätta för företagen, för de kan ju snabbare upptäcka och svara på attacker. Bland annat såg jag Palo Alto Networks, som vi kommer komma in på. Deras vd sa i deras senaste konfkål att AI ser han som både den stora möjligheten men också den stora utmaningen framåt. Och de kommande 12-24 månaderna kommer vara enormt transformativa för branschen och deras bolag. Han säger någonting om att i stil med att så här, han tror att hälften ungefär kommer att hamna på fel sida av det här, eller missförstår liksom AI, och han hoppas då förstås att de är på rätt sida av historien. Men det är ändå intressant. Jag tror att det ligger någonting i det, att det är många företag gör nu olika typer av satsningar på AI. En del kommer lyckas, en del kommer misslyckas som vanligt, och en del kommer missförstå det liksom, göra fel saker. Men sen överlag, det som är intressant just nu med cybersäkerhet, det är ju egentligen att alltså förutom, om man tänker på det med AI som sagt är jättestort, AI är också intressant med tanke på att det är en sån enorm brist på kompetens. Det är det ju inom många liksom områden som kräver hög kompetens så är det ju så att det är brist på folk. Och där kan ju till exempel ChatGPT och liknande verktyg verkligen underlätta och göra att de här företagen kan leverera mer trots att de inte har tillräckligt med personal egentligen. Men så tyckte jag var intressant, det som har gjort det som har hänt sen åren också är att de här i och med att det har varit så mycket stora högprofilerade attacker och det här blivit liksom så på tapeten, så är det här längre ingen nischfråga. Och det är väl därför gemene man känner till det nu och vi får mejl om att prata om cybersäkerhet. Det har ju liksom flyttats upp till en allmän fråga. Man pratar ju om det liksom nu också på styrelsenivå, ledningsnivå. Det är inte en, liksom, som sagt, en nischfråga inom företag, utan det här är liksom en hög prioritet. Det är en hygienfaktor att du har hög cybersäkerhet i bolaget. Sen börjar det också prata, det börjar liksom kosta väldigt mycket pengar och det är därför det blir en ledningsfråga. Men det kommer ju också någonting som heter cyberförsäkringar nu, eller cyberattacksförsäkringar. Det börjar bli en stor kostnad. Bolag idag måste liksom betala försäkringar för att skydda sig mot olika cyberattacker. Och många företag, det kostar ju pengar för dem. Titta bara nu på TietoEvry och alla deras kunder, vad det har kostat de bolagen att den här attacken, att de blivit utslagna. Men det har ju också i form av liksom information och compliance. Jag såg till exempel att SEC, alltså amerikanska finansinspektionen, de har ju fått in nya regler nu just kring rapportering av cyberattacker. Så blir du attackerad måste du nu inom 4 arbetsdagar rapportera det här till marknaden. Det är liksom ses som en inside information annars. Om det som sagt påverkar, vad heter det, verksamheten påtagligt.
Ja, den kan ju vara lite jobbig. För jag antar att det kan ta mer än 4 dagar för att faktiskt förstå hur den här attacken faktiskt påverkar företaget och så att det kan bli väldigt volatilt där.
Ja, men du ska väl rapportera det inom 4 arbetsdagar från det att du inser att det här är ett påtagligt problem. Sen behöver du kanske inte veta omfattningen av det. Det är viktigt att du går ut och säger att vi har ett problem. Och sen får du gå ut. Men det var intressant. Vi pratade om att det var ett antal bolag som påverkade av TETO-överattacken som hade rapporterat i förtid då, eller gav ut förhandssiffror. Till exempel TradeDoubler. Och jag tyckte det här är lite intressant. Jag är lite tveksam till det där, men just det, jag menar inte att hänga ut nu TradeDoubler, men det blir lite så här larvigt att de lämnar ut sina siffror för de säger att men det kan vara så att siffrorna inte är hemliga längre. Någon kan ha sett dem. Ja, men absolut. Men hur troligt är det att en hackare ska handla på inside info för ett bolag som, som idag till exempel har de omsatt 3000 kronor. Det är inte riktigt där the big bucks kan göras för den som har insider info. Men däremot så är det här ett rejält problem. FBI pratar om, de har ju släppt en rapport för något år sedan här, om att det har blivit ett problem att hackergrupper tillskansar sig insider info olagligt. Och sen så handlar de på den. Men det som man ska liksom, om man går tillbaka till TETO-överattacken då, så är det ju lite, det är ju inte riktigt det som var syftet här, är jag ganska övertygad om. Dels så sa vi att det finns ju statistik på att svenska bolag är väldigt betalningsvilliga till sådana här ransomware-attacker. Det ska man inte vara, jag vill bara återigen påtrycka det. Men svenska bolag är tydligen det. Men framförallt så är det väl väldigt tydligt att om attackerarna, om de verkligen var ute efter insiderinfo som de skulle handla på, då skulle de ju inte göra sig sedda. Då skulle man inte kryptera allting så att folk visste att de var betackade. De bolagen som jobbar med att ta ut insiderinfo olagligt, de kommer ju knappast vilja ge sig till känna. De kommer ju inte berätta att de får ta på informationen. Då tappar det hela syftet. Sen då, överlag, tittar man på liksom hur mycket kommer folk spendera på cybersäkerhet? Gartner tar vi upp ofta, de gör ju mycket rapporter och undersökningar och sånt här. De förutspår ju nu att under 2024 kommer investeringar i cybersäkerhet öka med 14%. Totalt kommer det läggas $215 miljarder i den här sektorn. Och det är intressant, för den tidigare prognosen för 2024 var 11%, så de har ju alltså skruvat upp prognosen något, eller ganska kraftigt under året. Och man menar att cybersäkerhet är en av de it-branscher som ska växa allra mest under året, så jag förstår att folk är intresserade här. Och jag tänkte att vi skulle prata, som sagt, framförallt amerikanska bolag, det är väl de som är liksom kändast. Jag har tagit fram 10 stycken och så ska vi ha en liten utslagstävling för att filtrera fram det mest intressanta bolaget. Men det blir en liten cliffhanger, Fabian, för först tänker jag att vi ska prata om det svenska spackundret, Yubico, eller hur?
Ja, men ändå ska prata dyr cybersäkerhet kan man ju lika gärna prata om dyr svensk cybersäkerhet, eller?
Exakt. Och det finns ju ett bolag som har ett riktigt bra namn för övrigt. De ska vi inte prata om, men det finns ett bolag på svenska börsen som heter Cybersecurity One. Det tycker jag faktiskt är ett fantastiskt namn. Det skulle man ju nästan vilja ha själv. Eller om man startade Cybersecurity 2. Men det bolaget har ett börsvärde på drygt 10 miljoner. Eller för sig 10 miljoner euro säger jag nu. Men ja, det är inte jättestor kanske omsättning i bolaget. Och vi ska inte prata om det, utan vi ska prata om Yubico som är betydligt mer omtalat. Och som jag verkligen starkt gillar produkten de har också.
Ja, jag har faktiskt ingen direkt åsikt kring produkten, även om man har läst på om den, för jag har aldrig använt den. Men ja, som ni vet, Sen innan antagligen Yubico, det är som Niklas sa, formades Q3 2023. SPAC-bolaget ACQ Bure förvärvade IT-säkerhetsbolaget Yubico. Och det betyder ju också att storägare i det här bolaget är Bure. Men utöver det så finns även grundarna med på storägarlistan, A16Z och alltså Andreessen Horowitz, vilket är väl det mest kända.
Riktigt, ja, fjäderhatten har de som investerar, får man väl ändå säga, i den här branschen.
Ja, eller har vindarna vänt lite här senaste åren att det är liksom lite negativt av de här stora Silicon Valley-investerarna på ägarlistan? Jag vet faktiskt inte. Sen är man ju mycket på finanstwitter och där hatar ju alla VC-investerare, så att det färgar ju också ens åsikt. Har också även Mark Benioff bland storägarna, och han var ju grundare till Salesforce. Och så kan man också nämna här, innan vi faktiskt går in på själva produkten, när vi ändå är igång med vilka som äger bolaget, att vd Mattias Danielsson, som varit vd i strax över ett årtionde, har även grundat Tradera och ryska Avito.
Avito är väl blocket i Ryssland brukar man prata om.
Jajamensan. Har jag för mig att det är i alla fall. Så jag hoppas att ingen kommer att säga att man har fel.
Vi utgår från det.
Men jag antar att det är liknande produkter, Tradera och Avito. Men
det var ju tråkigt om även Sverige blir invaderat för att vi har tolkat fel vad Avito gör. Att de blir arga.
Ja. Tillbaka till liksom lite mer produkten då. Kärnprodukten här är deras YubiKey. Det är alltså hårdvara vi ska snacka om här. Inte någon tråkig och töntig mjukvara. Det liknar en USB-sticka och det här är en säkerhetsnyckel för extra säker inloggning i diverse IT-system, vilket minskar risken för obehöriga intrång i systemet. Och det är ju faktiskt så att till skillnad av vad man kan tro när man sitter och kollar på massa filmer, så är det faktiskt inte att massa hackare sitter i ett rum med luva liksom och sitter och slår på tangentbordet för att komma in i någon mainframe liksom. Det är 90% av dataintrång är att man på diverse sätt kommer åt en anställds inloggningsuppgifter, bland annat via phishing-attacker, och sen matar in dem och så är man inne. Det är inte lika sexigt som att sitta och bara pumpa ut massa med kod. Men i alla fall, för att komma undan det här eller komma runt det här, så har ju många företag diverse autentiseringslösningar. Vanligast idag är väl MFA, multifaktorautentisering. Autentisering, jag vill säga rätt, det låter lite konstigt.
Det är svårt att säga, men man kan ju prata om flerfaktorsinloggning kan man säga kanske också.
Ja, så kan man ju säga. Ja, men i alla fall när man får en kod via liksom SMS eller app. Men då ska ju YubiKey vara extra säker då koden liksom inte anländer via SMS eller app, utan du kopplar in den här stickan i datorn. Och därmed blir det svårare för tredje part att komma åt liksom den informationen de behöver för att komma in i systemet. Och idag, man kan också nämna att de har cirka 800 partnerintegrationer, så fungerar i stort sett med alla företagssystem som finns i alla fall i västvärlden där man är aktiv.
Precis, man kan ju säga någonting kort här med för, och även lite riskerna kan jag tycka kring YubiKey, är ju att det här är ju liksom framtiden, är ju alla överens om att du måste på något sätt också fysiskt bevisa dig att du är rätt person som loggar in. För ett lösenord är ju för osäker, som vi är inne på, för vem som helst får ta på lösenord kan logga in på ditt konto annars. Och då, som du säger, då brukar man ju koppla det till en mobiltelefon, för den brukar man ju fysiskt själv ha med sig. Vilket då skickar man dit ett sms eller en app. Men någon kan ju även hacka den appen eller komma åt ditt lösenord på något sätt. Och då är ju till exempel en sån här nyckel klockren. För det är en fysisk nyckel, precis som en nyckel till dörren. Som du måste liksom ha med, och så kopplar du in den i datorn och då helt plötsligt funkar det. Men det som är lite intressant där, som jag tycker man skulle ska tänka på lite när man tittar på YubiKey, eller YubiKey, det är väl just att det som verkar vara mycket framtiden inom just lösenord och säkerhet är ju det här med passkeys. Att man går ifrån lösenord, alltså till passkeys. Och vad är passkey? Jo, men till exempel kan det vara någon form av nyckel som är biometrisk, det vill säga du skannar av ett ansikte, som man gör ju med Apple Face ID, eller du skannar av ett fingeravtryck, som har blivit väldigt stort. Tyvärr gynnade inte det fingerprint så mycket, men det sorgbarnet ska vi inte prata om idag. Så det där är ju någonting som kommer mer och mer, att du på biometriskt sätt liksom bevisar att du är du. För det kan ju aldrig någon ta över. Ja, de kan ju kapa av fingret kanske, men det är svårt att skanna dit.
Jag tänkte säga, du har inte sett så många filmer.
Jag tror ändå någonstans det slut förtvinar det där fingret. Däremot kan de ta det i gisslan, men det kan de göra även om du har en YubiKey också. Men du måste liksom fysiskt komma åt personen då. Det är väl det som är intressant med den här typen av lösningar. Men jag tror att YubiKey har lite problem där, eller lite konkurrens kan jag tänka mig från det här med biometriska lösningar som blir allt mer integrerat. Jag har ju till exempel det på min dator som jag sitter och spelar in på här, så har jag en fingeravtrycksläsare för att logga in. Men så här, generellt, jag tycker om det här väldigt mycket. Det är ett betydligt säkrare sätt att logga in, och jag tycker att det är smidigt med det där att ha en USB-nyckel. Och det är en bra produkt, och det har ju synts i försäljningssiffrorna också.
Ja, det är väl olika risker här man tar som användare. Om man har en fysisk sticka, ja, då är väl risken att det blir av med den. Om du har en liksom biometrisk sensor, då är väl risken att du kanske skadar fingret eller liknande, som gör att du inte kommer åt din dator. Och det är kanske också svårare att återställa, till skillnad mot någon sån här fysisk produkt. Ja, jag vet faktiskt inte. Men
oavsett så är MFA väldigt bra, så att flerfaktorsautentisering. Jag vet att Microsoft, Google och flera andra bolag, de går ut och säger att i princip 100% attackerna stoppas med flerfaktorsautentisering. Sen har jag hört en hel del som ifrågasätter de där siffrorna, men det verkar åtminstone ligga på majoriteten attacker verkar ändå låsas ut över det här. Men sen om var siffran ligger mellan 50 och 100%, det vet jag inte exakt. Det vet nog ingen kanske.
Sen ska man ju faktiskt nämna också att YubiKey har ju en... Det är ju inte deras standard key, men de har ju en biometrisk serie. Så att vill du komma in via till exempel fingeravtryck eller någon liksom, ett biometriskt alternativ, så finns ju det på kartan också för det här, om du vill göra det via YubiKey.
Är det då som en liten sticka man kissar på och sen stoppar man in den i datorn?
Ja, exakt. Och så är det en linje så kommer du in, och är det två linjer så kommer du inte in.
Precis.
Men i alla fall, per deras prospekt... Per 2022 så har de sålt cirka 22 miljoner YubiKeys. Bolaget grundades 2007. Så att det ger liksom lite av en känsla av vart de... Såklart är det mer nu för tiden eftersom det har gått 2 år sedan dess. Men ger ju lite en känsla av hur stora de är. Och det viktigaste här är också att YubiKey säger att ingen användare med YubiKey har kapats tidigare. Och det är väl det viktigaste här när man ser att det är ett sådant stora problem att det är andra, det är att när andra säkerhetsaktörer, man såg ju till exempel bara Okta förra året som hade ett stort säkerhetsintrång där man liksom i stort sett alla kunder som hade använt deras supporttjänster hade fått sin information likad. Uppenbarligen extra problematiskt när du sysslar med säkerhet. Men en nyckel kostar från några hundralappar till någon tusenlapp. Det varje användare behöver en nyckel, och det är ju rätt förklarligt. Historiskt har man främst sålt nycklar i liksom one and done-metod. Kommer som företag, köper en nyckel, sen är det bra med det. Men nu fokuserar man på att öka sin prenumerationstjänst för kunder som behöver 500 eller fler nycklar. Och den här tjänsten går ju... ut på att du får ju en ny nyckel när du behöver det. Till exempel om du tappar bort den eller kommer uppdateringen. Ja, du behöver utbyte helt enkelt. Och behöver olika supporttjänster och så vidare. Och här är snittkontraktstiden cirka 3 år. Däremot innebär liksom den här prenumerationstjänsten att en stor upfrontkostnad för YubiKey. Då ja, nycklarna levereras direkt. Så cirka 70% av kostnaderna bokas år 1. Men endast en tredjedel av intäkterna bokas år 1. Och det här innebär ju att längre kontrakt med större kunder slår mot earnings kortsiktigt. Och det är något man behöver vara medveten om, tror jag. Och det gör ju alltid när det är sådana här grejer så blir det ju svårare att räkna på ett bolag än om det är bara mer reguljärt. På rullande 12 står i alla fall subscriptions för cirka 13% av omsättningen. Men det lanserades 2020. Bolaget grundades som sagt 2007, så troligtvis att de kommer kunna skala upp det här framöver. Men det beror ju på att det betyder ju att liksom återkommande intäkter inte är särskilt hög än så länge. Och då kan man gå in liksom lite här att de har en rätt stor direkt säljkanal, vilket innebär, och det är i stort sett, tjena, vill du köpa lite YubiKeys? Och det innebär ju att liksom, ökad försäljning kommer antagligen innebära stigande kostnader för att behöva skala upp den här försäljningsstyrkan. De har även ett indirekt säljnätverk med distributörer och återförsäljare. Men jag gissar, eftersom direkta säljkanalen är så pass stor ändå, kommer de behöva skala upp den över tid.
Det där är intressant, för jag var övertygad om att deras försäljning drevs av entusiaster, man ska säga. Alltså någon som sitter som säkerhetsansvarig på ett bolag, sitter och liksom i sitt dagliga arbete inser vad ska vi göra för att stärka säkerheten, och så känner man till Yubico och tycker att det är en bra produkt, och därför lobbar man för att införa den. Så det var faktiskt intressant att de så mycket ändå verkar gå på direktförsäljning.
Ja, de har...
Eller förlåt, alltså försäljning.
De har ju 100 anställda för sin direkta säljkanal. Vilket är...
Men kanske kan det i och för sig vara så. Det kanske inte är så mycket att de sitter och ringer ändå. Det kanske snarare är att de har säljare som kommer ut. Precis som att, jag menar, om du är ett stort företag så går du ju bara inte in, du går inte bara direkt in på Microsoft eller Google site och köper, utan du ringer ju till en account manager. Du får ju en account manager, alltså någon som är säljansvarig, som du pratar med för dig. Någon som är kundansvarig med det.
Oh ja, absolut.
Så det kanske är så de menar med sin säljstyrka i och för sig då. Eftersom de troligtvis har framförallt företagskunder, och kanske inte så mycket privatpersoner som kan sitta och shoppa själva på nätet.
Jo, men absolut, så är det ju. Det var ju lite skämt att säga, men det är i alla fall ett lag som du sitter och har direkt kundkontakt, snarare än att liksom, du kilar ner till en återförsäljare och plockar på dig en massa YubiKeys. Det har du såklart också, 40 distributörer eller något sånt, och några tusen globala återförsäljare.
Och det går ju att beställa via hemsidan, men det är väl inte det vanligaste försäljningsformen, och du kan köpa det via Kjell & Company eller vad som helst om du vill ha det privat.
Exakt.
Vilka är kunder?
Sen bara innan vi går in på kunderna, hörde du att du ville komma in på det. Men jag ska bara nämna att liksom R&D verkar vara rätt saftigt för det här bolaget, förståeligt i och med vad de verkar innan, och att man också börjat bygga upp sitt lager. Cirka 240 miljoner SEK year to date, det vill säga mellan Q1 och Q3, för att man vill öka leveransservicen. Och det kan ju vara förståeligt om man vill kunna leverera snabbare och till större kunder, men det knyter ju upp kapital. Så att det är väl både positivt och negativt beroende på hur man ser på det. Men ja, till kundlistan så kan man ju skryta om nästan alla Silicon Valley-bolag. Ja, du, Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, eBay, Dropbox, Salesforce, Figma. Ja, till och med indirekta konkurrenter som Okta är kunder. Och det passar väl bra nu när de blev hackade förra året. Så även liksom kunder som har sin egna autentiseringsprodukt som Okta använder YubiKey. När ni hör kundlistan så kanske ni inte blir så förvånade att cirka 75% av intäkterna kommer från Amerikas, vilket jag antar menar staterna. Och nu vill man ju bredda sin kundbas, vilket är förståeligt. Man har till exempel State of Washington som kund, vilket jag tror kan vara en väldigt bra målgrupp i framtiden. Glida in liksom i stater, delstater och i liksom kommuner om det skulle vara i Sverige.
Det här, jag kommer inte ihåg om jag nämnde det, men det är ju en stor grej i USA att just federal spending, alltså på cybersec, kommer att ökas markant under det här året som man pratat om, för myndigheter och ja, staten överlag.
Och det är liksom förståeligt med tanke på vilken stor måltavla de kan vara. Och då är det ju rätt rimligt också att du har en produkt. Ja, det är ju lite jobbigt att använda en sån här sticka, men den är ju relativt lätt att använda. Det vill bara koppla in den, va? Alltså det blir mindre...
Ja, det är ju lättare att använda en sticka än ett lösenord. Det man kan tillägga här bara apropå det statliga, många av de bolagen jag kommer gå in på sen, jag kommer inte nämna det kanske specifikt, men nästan alla de här stora amerikanska bolagen har ju mycket statliga kunder. Det är ju väldigt mycket pengar som spenderas på det här. Men faktum är ju att alla de här lösningarna, precis som att det är mycket lättare att använda Face ID än att skriva in en lösenord när man loggar in på sin iPhone till exempel. Och det är ju samma sak med YubiKey själva, hände att de har 4 gånger snabbare inloggning med deras. Och det har ju att göra helt enkelt med att man snabbare kommer åt... Alltså ofta kan du bli passwordless. Du behöver inte ens ha ett lösenord när du loggar in på datorn. Utan du bara stoppar i din sticka och så loggar automatiskt in.
Ja, exakt. Och då... väldigt fantastiskt för såna här typer av verksamheter där du inte vill behöva, vill minska din oro för såna grejer. Och det har man märkt också på tillväxttalen. Historiskt sett har man haft en rätt imponerande tillväxtresa. CAGR om 50% sedan 2016. Men det här har ju mattats av senaste kvartalen slash året. Vilket förvisso mycket har att göra med svåra jämförelsetal. Men framöver så det kanske inte är så konstigt att man ser tillväxten trappas av lite. Det är inte riktigt en mainstream-produkt än. Jag menar, de flesta företag använder väl knappt MFA via app. Så att det är en sån här sak som kommer. Men sen är det ju också svårt att förutsäga hur snabbt det här rampas upp i och med problemen man har att spendera man vill göra. Men för Q3 landade man på plus 4% omsättning year on year. Kikar man däremot på rullande 12 ligger det snarare på 25%. Och det här kanske är runt där man kan förvänta sig om bolaget rampar upp sin tillväxt igen.
Det är väl där man måste ligga, känns det som, om den ska bli intressant med tanke på värderingen och allting.
Ja, absolut. Sen tycker jag det är viktigt också att ta hänsyn till att man haft stora kostnader för mergen på cirka 90 miljoner SEK i Q3, vilket slår mot resultatet. Så kikar man bara optiskt utan att tänka för det så ser det ju dyrare ut än vad det är. Justerar man för detta ser man dock att bolaget handlar på ungefär P40 på rullande 12. Vilket faktiskt inte är så farligt. Det var, alltså, missförstå mig rätt här. Alltså, jag tycker fortfarande det är dyrt. Men när jag började kolla på det här så fick jag för mig att Ubico skulle vara bra mycket dyrare än så. Och det här är för ett bolag som har mål att växa omsättningen med 25% year on year och ha en 20% EBIT-marginal. Om de når upp dit, vem vet. Men det är målen i alla fall. Och än så länge på rullande 12 så verkar de ju ligga ungefär i de kretsande om man justerar för mergen. Däremot så syns det ju nu i aktiekursen att marknaden har ryggit ut den här tillväxten i förväg lite. Bolaget, liksom, marknaden tror ju verkligen att bolaget kommer accelerera sin tillväxt mot historiska nivåer, eller i alla fall de här bolagsmålen. För just nu handlas aktien till 145 SEK, upp cirka 50% sedan Q3-rapporten släpptes. Och 145 SEK räknar man liksom baklänges här mellan tummen och pekfingret, så prisar ju marknaden in cirka 20% tillväxt här de kommande åren. Och det är till en exit-multipel på P40. Så att just nu behåller du samma PE som du har och växer 20% om åren, ja, då skulle det vara värt 145 SEK just nu. Så är du intresserad måste du ta en over-under här. Kommer de kunna växa snabbare än 20% om året? Det är där skon klämmer lite. För jag tycker P40 känns rätt högt för ett hårdvarubolag med den här typen av tillväxt i den här sektorn. Salveras inte för mig.
Nej, och även om man liksom då tänker att de går över till den där abonnemangsmodellen eller prenumerationsmodellen, så marginalerna kan du inte göra supermycket åt. Du får ju bättre marginaler på hårdvaran förstås, men hela deras USP är ju att det är ett hårdvarubolag. Alltså att det krävs en fysisk hårdvara för att logga in. Så de kommer ju aldrig komma ifrån det,
och det jag tycker, bara innan vi går vidare, jag tycker att där har du ju faktiskt en bull case här för bättre tillväxt, framförallt på bottom line. För går det över till prenumerationsmodellen mer och mer, så säljer du allt högre volymer. Och säljer du högre volymer så drar du ju ner liksom andelen. Alltså det skalar ju. Det skalar ju mot de fasta kostnaderna i din direkta säljkanal, vilket är ju en relativt hög omkostnad.
Absolut. Och överlag liksom, kan de öka sin försäljning så får de ju också en annan typ av skala. Men jag tänkte då som en liten övergång här till de bolag jag tänkte prata om, så är ju det just intressant, det här hårdvara versus molnet eller digitalt. För det är ju också en faktor som jag glömde ta upp som har påverkat just inom cybersäkerhet väldigt mycket. Och det är ju det här med pandemin och att folk mer och mer började jobba hemifrån. Och det driver ju liksom på den här branschen av två anledningar. Dels ökar ju liksom attackytan. Alltså det kanske är betydligt lättare att hacka ett hemmakontor än att hacka ett företagskontor som har satsat massa pengar på dyra fysiska brandväggar och det ena och andra. Så att du får ju liksom en större attackyta där, men du får också en större attackyta kring att fler och fler då använder molnlösningar för att kommunicera. Helt plötsligt, istället för att du går in i ett fysiskt mötesrum, så kommunicerar via Teams. Och då helt plötsligt vill man ju försöka hacka den kommunikationen och så vidare. Så det ökar attackytan och därmed kräver det då mer skydd. Och det liksom gör ju att man får ett driv mot mer och mer skydd. Det behöver spenderas mer på cybersäkerhet. Men det är också en stor övergång som ska ske där man ersätter fysiska produkter med mer digitala. Till exempel om vi tittar då på och produkter överlag. Alltså du flyttar servrar. Tidigare kanske du kunde ha ett intranät eller filserver eller vad på plats i din lokal i en serverhall. Men nu kan du, måste du upp med dem i molnet och då måste de också skyddas, vilket kräver investeringar. Och det här kan ju också dock bli lite tufft. Man ska ju med sig det i backen när vi tittar på de här bolagen som till exempel har varit stora genom kanske fysiska brandväggar. Nu måste de ställa om till att erbjuda mer digitala brandväggar. Eller virtuella kanske man säger. Och då måste man ju fundera lite på liksom det här bolaget. Hur mycket kommer de påverkas av det här? Är det någonting som kommer vara dyrt för dem? Kommer det liksom minska försäljningen och så vidare över tid? Men jag tänker att vi kan väl hoppa in på de här 10 bolagen, och jag ska säga det att man kan ju inkludera, för det första är ju frågan så här, vad är ett cybersäkerhetsbolag? Tittar man på lite så här listor och på ETF:er som finns och så, jag ska återkomma till det, men då är det ju mycket andra typer av bolag som dyker upp också. Typ Cloudflare har vi pratat om i podden, som är ju egentligen en så här content delivery network-tjänst. De på något sätt ofta räknas in bland cybersäkerhet, men som sagt håller ju egentligen på med kanske en annan del av det. Men allt där på något sätt, alla erbjuder ju olika former av säkerhetsprodukter. Och precis som vi pratar om, Microsoft är ju inte uteslutande ett cybersäkerhetsbolag. Men de måste ha cybersäkerhet som en del av sitt erbjudande för att de andra produkterna ska sälja. Men jag har försökt ändå hitta då bolag, 10 bolag här som är lite mer kanske specifika liksom för cybersäkerhet. Även om alla de här bolagen är väldigt stora, de har väldigt många olika produkter. Och jag vet inte hur intressant det är för folk att liksom göra djuplodande dykningar i deras produkter. Man pratar liksom om till exempel Fortinet, som ett bolag vi kommer komma in på. Ska man då prata om vad är skillnaden på FortiGate och FortiSandbox och FortiManager? Jag tror inte att det är där som är intressant. Så istället har jag försökt hitta på en liten gallringsprocess eller filtreringsprocess där vi ska försöka filtrera ner de här 10 bolagen till en vinnare. Så det kommer bli väldigt först överskådligt av de här bolagen, så får man kanske djupdyka lite mer i dem själv, och sen ska vi göra som sagt en liten tävling här mellan dem också.
Så det här är alltså, det här avsnittet kan kallas screening av cybersäkerhet med Nicke A.
Så kan man säga. Och då tittar man på det första på. Vi kör i alfabetisk ordning, tror jag. Då kan man börja med bolaget Checkpoint Software Technologies. Alla de här bolagen är amerikanska. De flesta är på Nasdaq. Några kanske på New York Stock Exchange. Checkpoint Software Technologies, ticker CHKP. Och det är fokus på nätverkssäkerhet, endpoint-säkerhet, cloud-säkerhet, threat intelligence som det heter, och security management. Så det här kan man ju prata om att det är någon form. Jag vet inte om man vågar säga helhetsleverantör, för cybersäkerhet som sagt är så pass stort. Men de är en stor leverantör, de har en väldigt bred produktportfölj. De har växt nästan 3 åren i snitt med ungefär 5%, så det är liksom ingen superintressant bolag, men är dock, eller på det sättet, men de har fina marginaler, de är faktiskt lönsamma, handlas till P/E 22, och med deras vinsttillväxt så får de ett PEG-tal på 1,2. Det är ju ändå godkänt enligt Peter Lynch gamla Growth at a Reasonable Price. Han sa väl att 1,5 var fair value, och allt under det är väl positivt då.
Alltså allt över 1,5 var ju dyrt som satan.
Jag har för mig att det var 1,5 var fair value och allt under det var bra. Får du PEG 1, då har du alltså samma tillväxt som du har PE-tal.
Jag tror alltså att PEG 1 var bra. Okay. PEG 1,5 var dyrt.
Aj då, då får vi justera. Ett bolag som absolut inte har PEG 1, det är CrowdStrike, ticker CRWD. Det här är väl nog posterboyen, eller vad man säger, för cybersäkerhetsbolag. Det är den som alltid kommer upp först när man tittar på cybersäkerhetsbolag, tycker jag, eller pratar om det.
Men det är coolt, det låter ju som någon så här attack i Pokémon eller någonting.
Det är ett coolt namn.
CrowdStrike.
De har ett näst högst börsvärde av dem vi tittar på idag. 72 miljarder dollar. Alla de här bolagen är väldigt stora sett till börsvärde, tycker jag. CrowdStrike är ju dock absolut inte lönsamma, men tittar man på FCF-basis, alla siffror jag tar upp nu är för övrigt från börsdata, så ni får skylla på dem om det är felaktigt. Och de är alla på rullande 12 då, förutom omsättningstillväxt där jag pratar om de senaste 3 åren, ett snitt kagger, ett kagger helt enkelt på de senaste 3 åren. Men CrowdStrike är ju faktiskt lönsamma på, när man tittar på fritt kassaflöde, och där har de en marginal på 30%, och det är faktiskt väldigt intressant ändå. Men dyrt, EV/Sales över 20, Och deras stora fördel dock är väl att det här är en högintressant produkt. Och de är cloud native. De har inte någon gammal hårdvarulegacy de måste ta tag i. Och de fokuserar på endpoint security. Och en endpoint, om man ska förklara, det är helt enkelt ändpunkten. Där liksom, vad ska man säga, trafiken mynnar ut. Till exempel en telefon eller en dator. Det är liksom sista punkten som du sitter vid. Så endpoint security skulle man kanske lite förenklat kunna säga. Det är ju antivirus. Liksom det är säkerhet för din dator eller säkerhet för din telefon till exempel. Så en av de största leverantörerna, jättemycket myndighetskontrakt, givetvis en bra grej om man tror på den här remote work-trenden. Mycket machine learning håller CrowdStrike på också, väldigt mycket AI-fokus just nu. Men de har haft machine learning länge just för att det handlar mycket om att upptäcka nya hot som dyker upp och förstå dem snabbt. CyberArk, ticker CYBR. Här är ett bolag som har lite annorlunda fokus än många av de andra. De fokuserar ju på det som kallas för Privileged Access Management. Och det handlar helt enkelt om hur man når saker, alltså digitala resurser där det behövs högre säkerhet. Typ exempel, du ska logga in som administratör. Du kanske jobbar inom IT och behöver logga in som administratör. Då har du ju väldigt höga rättigheter och du ska logga in på en tjänst. Ja, men då använder du någon form av Privileged Access-tjänst som till exempel CyberArk erbjuder då. Man kan säga att de håller då på med identitet och inloggning, om vi ska förenkla lite grann. Man växt 15% i snitt de senaste 3 åren per år då. Och dock inte lönsamma, det här bolaget. Men alla har ju fina bruttomarginaler och vi ska återkomma till det. Sen tänkte jag hoppa ner till Palo Alto Networks. Också en klassiker som är gamla i GMS, ticker PANW. Man har haft upp i podden förut också. De har ju väldigt lång historik från innan målneran. Jobbar ju då väldigt mycket med fysiska brandväggar. Och brandvägg, om man inte vet vad det är det skyddet liksom mellan två nätverk, kan vi lite förenklat säga. En kondom för ditt nätverk. Det handlar helt enkelt om att stoppa saker för att komma in på nätverket som inte ska vara där. Och det här är ju lite intressant just apropå det här med fysiskt och digitalt då. Att det var ju betydligt enklare, det är ju betydligt enklare att skydda ett fysiskt kontor. Alltså alla sitter samlade på ett och samma kontor. Då smäller man upp en sån här brandvägg som är liksom skyddet då mellan din lokal, ditt kontor, ditt nätverk och övriga världen. Och så filtrerar den allt däremellan. Lite förenklat återigen. Och det här blir ju jättesvårt när du har folk som sitter och jobbar utifrån, jobbar remote helt enkelt. Hur ska du då skydda dem? Och det finns en annan lösning på det som vi kommer komma till senare med ett annat bolag. Men annars handlar det om att försöka då bredda den här produktportföljen, komma bort från de fysiska brandväggarna. Men de har mycket av det kvar. Jag har inte exakt den siffran framför mig, hur stor del av den businessen det är. Men det är inte heller så att den businessen kommer dö ut helt. För det har fortfarande stora fysiska serverhallar och så vidare. Det här molnet finns ju också fysiskt någonstans. Så fysiska brandväggar är fortfarande viktiga och kontor finns fortfarande kvar. Så det är ingen business som kommer försvinna. Det här är det största bolaget på listan. Över 100 miljarder dollar i börsvärde. Är ett lönsamt bolag, men PE 170 här. Enligt börsdata dock är PEG-talet 0,3. Så uppenbarligen växer de ju enormt kraftigt. Eller i alla fall gjort det senaste då 12 månaderna. Sen tänkte jag på att vi skulle ta Fortinet, ticker FTNT. Också ett bolag med ganska lång historik, en av de största aktörerna. Här har man dock, just det, för Palo Alto, de har ju satsat väldigt mycket på att förvärva sig in i moln. De har liksom kommit från en fysisk del, väldigt mycket fysiska brandväggar, till att vilja ställa över mer till moln. Och då har de förvärvat sig till den typen av kompetens, köpt jättemycket bolag. Till exempel köpte man något som heter CloudGenix som håller på med, tror jag, virtuella brandväggar. Fortinet däremot, de har liksom lite samma grej. De kommer ju också från mycket fysiskt, som jag förstår det. Men de har istället investerat mer organiskt, försökt själva växa inom moln. Så de försöker inte köpa andra bolag och inkorporera, utan de har investerat i sig själva för att växa sin molndel. Och de är toppleverantörer också av brandväggar, alltså fysiska brandväggar. De är lönsamma, de har helt okej värdering, PE 45. Och ja, generellt så sagt, Fortinet och Palo Alto, de är verkligen direkta konkurrenter så som jag tolkar det. Det är väldigt mycket fokus på brandväggar, både fysiska och virtuella. Men såklart har de en hel del annan sidobusiness också. Vi kan faktiskt direkt kanske hoppa då till det andra bolaget som jag ville ta upp. Just kopplat till hur man skyddar då trafik från folk som är hemifrån. Och det är Zscaler, tycker det ZS. Vad jag vet så är det framförallt just så här remote desktop och e-desktop och allt vad det kallas som de håller på med. Det vill säga, du sitter och jobbar på din dator hemma, men du loggar in på en virtuell dator i din dator. Och den virtuella datorn kan ju då finnas på en server som står fysiskt, till exempel på ditt kontor, och skyddas av din brandvägg. Eller i din serverhall då, ska man väl säga. Också ett intressant bolag, växt 40% per år de senaste 3 åren. Och är dock inte lönsamma. Däremot tjänar de en hel del fritt kassaflöde. Nästan alla de här bolagen har ju positivt fritt kassaflöde, men inte någon faktisk vinst. Just det, kanske ska nämna Palo Alto. Jag kommer återkomma lite till de här siffrorna strax. Palo Alto har växt ungefär 20% per år de senaste 3 åren. Och Fortinet har växt 25% per år de senaste 3 åren. Sista bolagen här, nu är vi i nedre halvan. Qualys, Qlys. Det här borde tyckte var kul. Det här upptäckte jag på någon lista där det beskrevs som ett under the radar cybersecurity bolag.
Wow, var det som Warren Buffett när du satt och läste så här tidningar från cybersecurity sektorn
Ja, och det här beskrevs som en under the radar cybersecurity stock som bara har ett börsvärde på 6,5 miljarder dollar. Så det är tredje minst på listan och då till en under the radar. Aktien har då gått upp typ 60% de senaste året. Jag tror inte att den är super under the radar faktiskt. Men de här håller på med molnsäkerhet. De säljer prenumerationer kring det här, över 10 000 kunder worldwide, inklusive 70% av Forbes Global 50. Väldigt stabila intäkter, det är mycket stora företag, mycket myndigheter. De har också en hel del mot små och medelstora företag. Här är också lite av, kan man väl säga, någon slags helhetsleverantör. Men inom framförallt det som kallas för Vulnerability Management Services. Det handlar egentligen lite förenklat om att analysera, upptäcka och mitigera säkerhetsrisker. Så att man skyddar om sitt hus. Om man installerar till exempel ett Verisure-larm så handlar det om att man ser om sitt hus och försöker upptäcka liksom någon som tar sig in. Och det är väl lite samma sak som de här jobbar med, fast för IT-säkerhet. Och de säljer ju också mycket grejer. Till exempel köper man en tjänst via Amazon, deras molntjänst, ja, då har de liksom plugins och extra tjänster du kan köpa via molnleverantör till exempel in där. Så att Cloud Native, väldigt intressant bolag också. Tycker inte kanske riktigt att det är så under the radar som den här sidan hävdade, men ett intressant bolag. De är lönsamma faktiskt, P45, och de växer lika mycket, så det är PEG 1. Sen har vi Rapid7. Också väldigt bred portfölj, lite helhetsleverantör, ticker RPD. Ska inte gå in mer så mycket på djupet på dem. De har dock det minsta börsvärdet på den här listan. 3 miljarder dollar bara. Eller bara. Växt 20% per år i snitt. Och sen slutligen så har vi dels Sentinel One med ticker S. Det är en ganska fet ticker tycker jag, har bara bokstaven S.
Ja, det är alltid lite mer makt att bara en bokstav i ticken.
De är ju en väldigt tydlig konkurrent till CrowdStrike. CrowdStrike, helt enkelt väldigt mycket sån här då endpunktsskydd eller endpoint protection. De här har växt över 80% per år de senaste 3 åren. Det är ändå otroligt imponerande. Men negativ, då dels gör de ingen vinst och sen har det sett en negativt fritt kassaflödesmarginal. FCF-marginal kommer jag säga, det är betydligt lättare. Så de förlorar alltså fortfarande betydligt mycket pengar på allt de säljer. Slutligen då, Tenable Holdings, ticker TENB. Också det här med vulnerability management, precis som de här Qualys som jag pratade om. Börsvärde på 5 miljarder dollar, det är alltså inte jättestort heller i förhållande till de andra. Och de utannonserade nyligen en stort återköpsprogram på 100 miljoner dollar. Så de köper tillbaka aktier. De har dock ingen vinst, men däremot har de en hel del fritt kassaflöde, nästan 20% i fritt kassaflödesmarginal. Och växt 20% per år de senaste 3 åren. Mycket namn, mycket siffror. Ska vi då ta göra den här gallringen så kanske det blir lite tydligare vem som är vinnaren bland de här bolagen. Men har jag nämnt gängbolag?
Du har nämnt 100 bolag känns det som. Kommer 2 av dem.
Jag känner att det blir väldigt snabbt. Och de är så lika också. Det är liksom inte så intressant att gå in på djupet på dem här, tycker jag. Men vi tar nu och filtrerar igenom de här så ska vi se vilka som är intressanta. Och då tycker jag vi ska börja med lönsamhet på FCF-basis, alltså fritt kassaflöde. Vi tänker att det är någon form av hygienfaktor. Vi kan inte ha bolag som inte genererar kassaflöde till sina investerare. Och då åker Sentinel One ut, för de har negativ FCF-marginal. Det är de enda som har det. Även CyberArk och Rapid7 filtrerar bort det här, för de har helt enkelt för låg marginal. De har under 10% i fritt kassaflödesmarginal. Då går vi vidare till tillväxt. Vilka av de här bolagen växer egentligen kraftigast? Och som sagt, jag har tittat på årlig tillväxt de senaste 3 åren. Och då filtrerar vi bort Palo Alto, Qualys och Checkpoint Software. Checkpoint har ju bara växt 5% per år de senaste 3 åren. Det är alldeles för svagt för den typen av bolag. De andra två, ja, de har ju för sig växt kraftigt, men de hamnar precis under 20%. Så han får vara våran gräns här. Vi vill ändå ha, det finns ju den här med, vad den nu kallas för, vad heter det? Rule of 40, eller vad heter den för någonting? Ja, vi vill i alla fall ha över 20% tillväxt. Tenable Holdings klarar sig precis över den gränsen för 20%. Sen kommer vi till bruttomarginalen. Vad har de för siffror där? Det är ganska intressant i och med att man vill ju veta att om de säljer liksom digitala tjänster så brukar de ha bra bruttomarginaler. En del av dem har ju mycket hårdvaran då med fysiska brandväggar. Men vi vill se att de har bra marginaler så att det är fina mjukvaruföretag eller åtminstone mjukvarumarginaler. Och faktum är att alla bolag som är kvar nu i listan har väldigt fina bruttomarginaler, närmare 80%. Men CrowdStrike är de som åker ut den här rundan, för de är de enda som är under 75% i bruttomarginalen. Och de tre bolag som är kvar, det är de här Zscaler som alltså på med remote desktop-lösningar för att koppla upp sig virtuellt. Fortinet som kommer från hårdvaru- eller brandväggssidan. Och sen de här Tenable Holdings då, som jobbar med vulnerability management. Och då tänkte jag att vi skulle titta kanske på någon sales-multipel, för alla de här gör ju inte vinst. Så vi tittar på en sales-multipel, då kan vi kolla på EV-sales. Och där är faktiskt Zscaler 2-3 gånger dyrare än övriga, även om jag tycker det är ett väldigt intressant bolag. Men det är alldeles för hög värdering sett till multipel i alla fall. Zscaler har nästan EV-sales 20, medan Fortinet har precis under 10 och Tenable endast, inom citationstecken, 6,6 i EV-sales.
Vad är det här 2021? Jesus!
Så Fortinet och Tenable kvar, och av dem är det endast Fortinet som är lönsamma på sista raden. De har vinstmarginal på 22% och handlas till P45. Så att våra vinnare i den här tävlingen är helt enkelt Fortinet. Det är det mest intressanta bolaget, och det är den som ofta brukar lyftas. Jag tycker ofta att CrowdStrike lyfts som det mest intressanta bolaget. Många lyfter den som ett cybersecurity play, och det är väl den som drar väldigt mycket pengar på de här liksom, de som bara investerar efter story och letar liksom, vad är ett coolt cybersecurity-bolag. Men Fortinet är ju den som oftast ändå liksom rekommenderas inom citationstecken för att det har också en lägre värdering. Och det handlas till P45, så man kan knappast säga att det är en låg värdering. Men tittar man på rullande 12, liksom, vad har de växt senaste året? Ja, de har växt vinst på aktier över 60%. Och därmed blir PEG-talet faktiskt under 1, så 0,8 är PEG-talet. Och det skulle ju ändå Peter Lynch säga är growth at a reasonable price.
Ja, de kom ju...
Det är vår vinnare.
Ja, de kom ju faktiskt in med rapport igår. Och då rapporterade de bland annat 40% ökning av vinst per aktie.
Och det här är ju väldigt intressant. Så att just deras marginal är ju ett intressant ämne i sig. I och med att de går väldigt mycket från en hel del fysiskt till mer och mer moln, så kan man ju förvänta sig att just marginalresan sker där också. Så det är ju ändå, på så sätt tycker jag att Fortinet är intressant av de här, mest intressanta av de här bolagen av flera anledningar. Det finns mycket som är ändå intressant med dem.
Ja, bara för att lägga till snabbt där, för du pratar ju mycket fria kassaflöde, bara för vinnaren här, Fortinet. 5 års kagger i för free cashflow, det är cirka 20%. Så att liksom det växer ju på bra. Sen är FCF-yielden runt 3%, så det är kanske inte det absolut billigaste bolaget man kan säga, men med den tillväxten så kanske det är man får ta.
Ja, men precis, så då har de en FCF-marginal på nästan 40%. Tittar man på exempel deras EBIT-marginal, den har ju gått från, för 8 år sedan så var den nere på 2% och idag är den över 20%. Så den har gjort en enorm marginalresa. Även vinstmarginal och så vidare har ju faktiskt ökat lite grann senaste tiden. Jag tänker att vi avslutningsvis bara ska säga någonting, att kanske ett klokare alternativ om man inte vill sätta sig in i de här specifika bolagen. Och som jag sa, de är så pass lika vissa av dem, så det är svårt att veta hur ska man välja till exempel Qualys mot Tenable Holdings eller Fortinet mot Palo Alto. Det vettigaste, vill man ha en bred exponering mot den här sektorn, ja då är det ju ETF man ska titta på. Det finns många tematiska ETF kopplade till cybersecurity. Så till och med att Avanza har en egen tracker för cybersecurity. Man är ju inte direkt först på bollen, får man väl säga, om man ska satsa på cybersäkerhet. Och det är väl därför vi alltid dragit oss lite ändå för att titta för mycket på den här sektorn. För det känns som att det är så pass... folk är lite överexponerade mot det här nästan. Och man ser ju det i värderingen också. Samtidigt, det är någonting jag har sagt nu i flera år och bolagen fortsätter gå upp. Så att det är väl jag som är förloraren här. Men ETF-er finns det jättemånga, och de amerikanska går ju inte att handla efter med MiFID 2-reglerna. Däremot finns det mycket faktiskt noterade ETF-er i Tyskland nu för tiden, och det är ju någon form av spegelnotering av de amerikanska som jag tolkar det. Till exempel, inte sponsrad på något sätt, men jag kan nämna Wisdom Tree Cybersecurity ETF som finns. Och den äger till exempel aktier i bland annat CrowdStrike, SentinelOne, Elastic, Zscaler, Palo Alto Networks, CyberArk, Rapid7 och så vidare och så vidare. Hela egentligen den här raden på bolag jag nämnt, och en hel del andra intressanta. Så det är det jag kan tycka att man framförallt kanske ska börja med att titta på om man vill bara ha en bred exponering mot sektorn. Och med det är det dags att avsluta veckans avsnitt. Det blir mycket fokus på cybersecurity. Väldigt många bolag som nämndes. Jag hoppas ändå att folk känner att det här var intressant i och med att vi fått så mycket frågor om det. Vi fick ju med ett svenskt case också, vilket jag har tänkt länge att vi ska kolla på Yubico. Vi ska som vanligt titta igenom, är det någonting av det här vi äger som vi behöver disclaima? Jag har inte aktier i något av de här bolagen som vi nämnde idag.
Nej, inte jag heller.
Och oavsett vad vi äger eller inte och vi säger podden, så ska du komma åt inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var rena, LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod om du har några frågor. Och lämna gärna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
That's the sound of another sale on Shopify, in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. Shopify.com/retail23.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.